Varför tobak skulle vara farligt om man har det under läppen, jag kan bara inte begripa det kort och gott. För övrigt finns det ju en massa gamla spekulationer i att det skulle ge cancer och snusa, men det har praktiskt taget alltid visat sig vara bara dåligt statistiskt hanterat.
Det har inga påtagligt negativa effekter på kroppen, så varför skulle man sluta? Folk tenderar att sluta röka över tid.
Både du och jag har träffat säkert 100 snubbar, var det oftast, som var storrökare och fick sin hjärtinfarkt och sen bara sluta.
Så jag börjar faktiskt med att säga välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Och idag så är det för övrigt inte bara snusets dag. Jag var tvungen att kolla om det verkligen fanns snusets dag. Är det någon som vet, förutom FN-dagen då, vad var det, internationella raggstrumpedagen? Jag vet inte om det är bra eller dåligt att snuset delar dag med raggstrumpedagen. Men 24 oktober är det. Och för lyssnare som inte är här så ska ni inte förväxla det med 4 oktober som då är kanelbullens dag. Utan det här spelas in den 24 oktober och det är snusets dag. Och därför spelar vi också in på ett ställe där det levereras, säljs, distribueras ut snus till massor med andra länder. Faktiskt den största i sitt slag i världen, som då skickar ut snusprodukter till en rad olika länder, även till Österrike, Tyskland, USA, där man kanske inte är lika van vid det svenska traditionella snusandet. Men David Ebrat, du är psykiatriker och expert kan man väl säga på missbruk.
Beroendeläkare också.
Beroendeläkare, ja, men det är inte missbruk och beroende lite samma sak, eller?
Jo, det, för enkelhetens skull kan man väl säga det. Beroende, då är man beroende. Missbruk, då använder man det på ett sätt som det inte är tänkt. Men okay. Du behöver inte vara beroende.
Du behöver inte vara beroende. Du kan missbruka utan att vara beroende.
Ja, så är det.
Och du har gjort många avsnitt om snus. Och jag tänker att du får reda ut det här med då beroende, nikotin, tobak, vad som egentligen gör att vi är beroende.
Ja.
Eller inte,
ja.
Eller missbrukar. Fredrik Nyström, du har skrivit saker, vet jag, åt Hype Group om snuset. En sammanfattning av all forskning som finns. Och dessutom gjorde du helt nyligen en studie där du tittade på vad händer i kroppen. Ni är båda läkare, du är professor och du är ju då expert på den andra delen kan man säga. Du är verkligen expert på kroppen. Det är blodtryck, det är olika hormonnivåer, kortisol och så. Så man kan säga, om man nu tror på att det finns en uppdelning mellan kropp och själ, så tillsammans så behärskar ni allt.
Tror vi på det att det är uppdelat?
Nej,
vi var ganska överens om att,
de gamla grekerna insåg att så är det inte.
Att de höll ihop, men vi är olika experter, det kanske vi är överens om.
Okej, okay, då börjar vi. Fredrik, du, vad skulle du säga? Är det farligt att bruka nikotin och snus?
Nej, men alltså att man kan ju vara beroende utan att det är missbruk också. Man kan vara beroende av allt möjligt utan att det automatiskt är farligt. Det tror jag är väldigt viktigt att hålla reda på när det gäller just nikotin, som är väldigt tydligt beroendeframkallande, men det betyder ju absolut inte att det är automatiskt är farligt. Då vore ju kaffe livsfarligt för alla oss som liksom vaknar kaffeabstinenta på morgonen och fixar till det.
Så ditt svar, det är inte farligt att snusa?
Jag gjorde ju en specifik studie på det som i och för sig då också var kombinerad med rödvin, som jag har en svaghet för. Så man lottades ju till att 4 gånger under enormt kontrollerade förhållanden äta en McDonald's, en Big Mac från McDonald's ihop med en stor sån där chokladkaka, vad de nu heter, chocolate cookie och sånt där, som det är massor med socker i för att jag ville få något att äta på mina deltagare. Det var 14 personer då som kom 4 gånger och så fick de byta snus. Det var vanligt snus med nikotin och sen så var det någon sån här snus utan något nikotin i, som man då lottades till. Ena gången vanligt snus, andra utan någon nikotin i. Då. Och sen så kunde man också dricka avalkoholiserat rödvin eller rött vin med alkohol i. Så det blev 4 gånger som man kom och testades då vad som hände med blodprover varje timme efter att man åt den här måltiden en hel förmiddag. Och det var ju för att då se vad händer egentligen när man nu påstår, som en del gör, att det ska vara så farligt just med nikotinet, och en del säger att det är farligt med alkoholen, på alla möjliga hormoner som du nämnde. Vi tog egentligen allting som vi nästan kunde, inklusive kortisol och insulin och socker, och till och med mätte metabolismen på riktigt varje timme, det vill säga koldioxidproduktion och syrgasupptag. Man fick ligga och andas i en apparat som verkligen är en exakt mätning på hur mycket energi kroppen förbrukar under 5 minuter på riktigt, inte genom någon indirekt beräkning utan en helt direkt beräkning. Och väldigt kort sammanfattning så var det slående, och det här är nu alltså publicerat i en bra tidskrift, att det hände ju pyttelite, fast man bytte då snus varje
kan
timme.
Kan du specificera pyttelite?
Pyttelite. Vad hände? Det enda som blev statistiskt signifikant, och då måste jag återupprepa att det här är enormt kontrollerat. Alla åt precis det de skulle, precis varenda gång, kom på alla försök, tog alla prover, det är inget bortfall alls. Vi tittade på dem när de bytte sitt snus och när de åt, så att det var total kontroll.
Det var en övervakad studie.
Helt övervakad på alla sätt. Alla åt upp sina hamburgare, alla bytte sina prillor precis som de skulle. Så det är det, och man, i det här upplägget så är det en crossover då, fyra gånger som man gör olika försök. Så man jämför statistiskt med sig själv, så 14 personer blir plötsligt en jättestor grupp eftersom man är sin egen statistiska kontroll. Intressant, du som just läst statistik. Och då är det pyttelilla som hände, det var egentligen allt som hände. När man jämförde snus med och utan nikotin då. 3 mm blodtrycksstegring blev det ungefär när man hade nikotin i sin snusprilla.
Systoliskt
är den där vi bjuder
oss om. Så
övertrycket, säg att man steg från 120 till 123 då, om ni förstår. Och om man kan ta en jämförelse där, vilket man ju ska göra, så har jag hittat
hände
referenser
alltså,
på...
Om man hade snus inne hela förmiddagen...
Ja, så det är ungefär 3 mm högre systoliskt. Från 120 till 123 ungefär då, för det var ju friska personer med bra utgångsblodtryck. Och jag har hittat referenser på, de har gjort ungefär motsvarande test fast med koffein. Då stiger det 5 mm. Det var halva den av koffein i sportdryck i det fallet. Jag kan jämföra med fysisk aktivitet när man... Om man tränar och springer, då stiger ungefär 70 mm har vi som referens på ett arbetscykelprov. Att det, så det är en 20-del av om du är ute och joggar i stegring.
Förstår du dig rätt när du sa att det steg med 5 om man dricker kaffe?
I den enda passande jämförande studie med ett liknande upplägg som jag hittat, så var det 5 mm.
Man får högre blodtryck av kaffe än av
en stegring snus under den här perioden som så att säga nikotinet eller koffeinet är i kroppen.
Var det enda mätbara?
I min studie så hittade jag också att kortisol steg en liten aning.
Och det är hormon, alltså det är under, stresshormonet.
Ja, som ju då, intressant nog, det håller säkert du med om, är ju ett sånt hormon som vi vet sedan urminnes tider, sedan i stort sett det upptäcktes. Och man trodde att det var botande mot allting. För det vet ju många som har erfarenhet från anhöriga och sånt, som kanske får kortison till och med i slutet av en svår sjukdom. Till exempel terminal cancer ger man ofta ganska höga kortisondoser, för det tar bort svullnader men också ger en temporär upppiggning.
Man blir ju, ju hypoman.
Man kan till och med gå över i en ren psykos som en del reagerar på det sättet. Så det är en tydlig effekt på att på kort sikt får folk starka och lite uppjagade och orkade. Det är ett klassiskt fight-flight-hormon som vi vet ökar när man säger bu till någon och de ska
det är
göra
det som
redo
gör att folk känner sig lite piggare.
Men på sikt bryter det ner kroppen kolossalt då. Det är väldigt, väldigt
välkänt.
Om man har hela tiden höga doser. Så att det passar ganska bra med, alltså det här var bara en pytteliten stegring, men det stämmer rätt så bra med just det du talar om när jag har gått igenom rent strikt vetenskaplig litteratur på nikotineffekter i lottade upplägg, att det är ju många gånger stärkande att man blir piggare och mer fokuserad på olika sätt. Inte bara för att man stoppar sin abstinens, utan även finns visat på dem då som inte är nikotinister, kan prestera bättre när man får tillfört nikotin på olika sätt.
Så det är ju förklaringen.
Och det var allt jag hittade kort och gott.
Man får upp blodtrycket en aning och man blir lite mer på.
Lite mer på under den tiden man har snuset inne. Och sen får jag ju lägga till att alltså, det var ingen effekt på metabolismen. Vilket är rätt anmärkningsvärt. För den mäter ju summa effekten av allt i kroppen. Men det syntes inte statistiskt. Hände ingenting med blodsocker, hände ingenting med insulin. Hände ingenting med något av allt det andra vi tittar på.
David, en sak som brukar dyka upp när det har kommit studier som visar det här, att det kanske ändå inte har sån effekt på kroppen. Det är inte så att man får cancer eller ens höjer blodtrycket så enormt mycket. Så är ju nästa invändning, man blir beroende och alla beroenden ska man kämpa emot. Mm. Vad är det man blir beroende av när man snusar?
Det där är ju en väldigt svår fråga eftersom alltså, traditionellt sett så brukar man, jag vet att när jag läste beroendelära under min utbildning i psykiatri, så sa man att det fanns bara ett ämne som var mer beroendeframkallande än nikotin, det var heroin. Och det där är ju lögn skulle jag säga. Därför att om man tittar på hur folk slutar med det här, så tenderar ju folk faktiskt att sluta över tid. Åtminstone rökning som är väldigt skadligt. Det är klart att det är svårare att få snusare att sluta. Eftersom de märker inga negativa effekter av det. Så att man måste ju alltid föra in, när man pratar om ett beroendetillstånd, så måste man ju dels föra in aspekten hur fysiskt beroende det är. Man brukar dela in i fysiska beroenden eller narkogena / psykiska beroenden. Och det råder inget som helst tvivel att tar du alla droger som överhuvudtaget existerar, så finns det två droger som sticker ut när det kommer till fysiskt beroende. Och det är alkohol och det är heroin eller opiater. Alkohol är den enda drog du kan dö av abstinensen. Inte ens heroin dör du av. Heroin, abstinens är fruktansvärt fysiskt, men du dör inte av det.
Men man kan inte dö av snus.
Nej, alltså grejen är ju den att det du upplever när du slutar med nikotin, oavsett om du röker eller snusar, det är ett visst obehag, därför att du har positiva effekter av det, som det vill säga du känner dig för någon form av kick eventuellt, som man skulle kunna se på kortisonnivåer, eller att det då sätter igång dopaminsystem i hjärnan som gör att du mår bra av det, helt enkelt. Och det är ju samma som centralstimulantia, som amfetamin och såna här grejer. Alla droger av olika slag påverkar på olika sätt dopaminsystemet i hjärnan. Det är det som gör att man gillar det, så att säga.
Så skulle man sammanfatta, så är det ändå då, det är en drog som ger de här positiva effekterna, men ganska lindrig.
Alltså, det viktiga är ju att du har inga negativa effekter. Och de positiva effekter du får, det vill säga, om du har ett tankeexperiment och tänker så här, ja, nikotin i fallet snus är livshotande. Om du fortsätter kommer du garanterat att dö. Då kommer, och det ser man ju på rökning, att folk tenderar att sluta röka över tid. De har gjort jättemånga försök. Det är jättesvårt i det korta perspektivet. När du är 20 år så tänker du inte att du kommer få cancer, så du skiter i det. Det vill säga, den här, ska vi säga, psykologiska tanken att det här är livsfarligt, det här ska jag sluta med. Det biter inte därför att det var ju rätt tråkigt att låta bli att röka, så därför återfaller man. Men ju sjukare du blir, desto mer låter du bli att återfalla. Det vill säga, beroendekonceptet är lite svagt här, för att om man tänker sig ett beroende, så tänker man, har ju liksom, man har lagt upp det som en, ska vi säga, karbonkopia av alkoholberoende, att du blir dödssjuk när du slutar. Det blir man ju inte av nikotin, utan det som gör att folk inte slutar är ju, tenderar att vara att, ja, dels är det lagligt, Och dels så tycker man att det är skitsamma. Jag tar den kalkylerade risken, för det ger mig någonting. Och då kan man ju säga, om man då ser att nikotin som sådant har inga kroppsliga negativa, eller det är inte det som Anders Milton brukar säga, det är ju inte hälsokost.
Anders men Milton är en annan läkare som jobbat med nikotinfrågan.
Ja, precis. Men det är ju, det har inga påtagligt negativa effekter på kroppen. Så varför skulle man sluta? Det spelar väl ingen roll om du är beroende av någonting som är helt ofarligt.
Det hade varit mer kontroversiellt om ni kom hit till snusbolaget och berättade att det var jättefarligt. Får jag bara säga en sak? Jag tänker lite grann att konceptet är allt ni velat fråga om nikotin och snus, men aldrig haft någon att fråga. Så är det någon som känner att de
säga några
Ja, men du pratar ju hela tiden. Alltså, det är verkligen jag känner att jag måste säga något här. Och jag tycker att publiken gärna kan få en syl i vädret också. Om det är någon som kommer på något ni vill fråga till två experter som ägnat ganska mycket tid åt snusfrågan, så kan ni behöver inte kliva fram. Ni kan bara ropa upp den, så upprepar jag den så att det blir inspelat.
Får jag bara lägga till en sak på tal om beroendet? Bara för att illustrera vad det är jag säger om det här snuset. Det är så att man har gjort studier där man har ersatt för rökare. Så har man då, de har hamnat i två grupper. Där den ena gruppen får röka citronsyra cigaretter. Det vill säga någon form av cigarett som inte innehåller nikotin, men som ger någon form av kick, att du får det här, citronsyra gör ju det. Och sen har du andra gruppen, kontrollgruppen, som har fått nikotinplåster. Och det visade sig, på tal om hur beroendeframkallande nikotin egentligen är, att det var absolut så att nikotinplåster funkade sämre mot rökare än vad citronsyra cigaretterna, som inte innehåller nikotin, fungerade. Så slutsatsen man kan dra av det, det är att det som i, det är inte bara själva nikotinet det handlar
utan det är
om, utan det är beteendet, det vill säga det här trevligt att dra in någonting, eller för den delen snus, som du får någon slags rush, va? Så att det är det som gör att hela beroendekonceptet när det kommer till nikotin är väldigt grumligt och svårt.
Mm. Fredrik, får nu får du säga.
Något nu? Jag hade två saker som jag inte kan låta bli att säga. Dels har väl både du och jag enorm erfarenhet av hur just med, som offspin av vad det du sa. Är man övertygad om att sluta röka? Som jag menar, någonstans är det svårare att sluta röka på så sätt att det är en snabbare kick om man nu jämför med snus. Det kommer ju liksom på 8-10 sekunder nå i nikotinet hjärnan. Så att det ger ju en väldigt snabb relief på din abstinens. Men samtidigt har väl både du och jag träffat säkert 100 snubbar var det oftast som var storrökare och fick sin hjärtinfarkt och sen bara sluta.
Exakt.
Och det var inget behov av minsta ersättning. Det har man träffat som läkare som jobbat så länge som du och jag. Och hur många gånger som helst. Nu fick jag mig en tankeväckare. Jag bara sluta.
Och det kan jag säga, det skulle aldrig hända med heroin. Och det skulle aldrig hända en alkoholist.
Och det var det jag ville säga. Att som jag lärde mig idag, som ju inte riktigt är beroendeläkare, men det är ju väldigt stor skillnad på beroendeframkallande substanser som är uppåt eller neråt, tjack om man enkelt lägger ihop det. Och det är ju de som är lugnande som ger den riktigt svåra abstinensen.
Så
bensodiazepiner och alkohol och sånt, för då bubblar ju allt det här upp och man får enorm ångest. Medan ju faktiskt nikotin är ju mer klassat som något som just är uppiggande. Och de ger i princip inte alls samma abstinens.
Jag vet inte om det är bra eller dåligt att säga att det är bättre än heroin. Om man inte är läkare känner man ändå att det är ett ganska taffligt argument. Eller svagt argument.
Men det är sånt att det var bättre. Nej, bara förklara skillnaden med abstinens. Tvärtom egentligen.
Får vi se om det är någon som vågar sticka? Ni får hjälpa mig om ni vill få en syl i någon annan. Ja.
Jag tänkte en sak. Det står ju på doserna förr i tiden att de kunde orsaka
cancer.
Och det står ju inte det idag.
Du talar om snus.
Jag måste upprepa frågan, Fredrik. Sen kommer du kunna få svara alldeles strax. Ja, vad förstod det förr i tiden att man fick cancer utav snus? På snusdoserna till och med. Och det har man ju nu tagit bort.
Alltså, jag kan inte det legala just det. Men jag kan ju konstatera att jag tittat igenom det evidens inom citat som skulle funnits för detta och kunde inte hitta några bra studier som bekräftat att man fick det, utan snarare vill jag ju påstå att det lilla jag hittade om just läppcancer är väl ändå det mest klassiska, att det läker på veckor om man bara byter plats på liksom prillan, så det är väldigt snabba förlopp. Det är vad jag kunde hitta som är vetenskapligt belagt. För övrigt finns det ju en massa gamla spekulationer i att det skulle ge cancer och snusa. Men det har faktiskt tagit alltid visat sig vara bara dåligt statistiskt hanterat. Det vill säga de cancerformer man har försökt att beskylla snus för har ofta varit rökcancer som ligger kvar. För man har inte statistiskt korrigerat för att det är ex-rökare som har börjat snusa, om ni förstår. Och det blir väldigt tydligt då när man ser att det är samma former av cancer som rökare hade.
Och confounders med alkohol till exempel.
Ja, andra confounders. Det finns ju alkohol också. Nu tror ju inte jag då. Han gör ju inte säga innan att alkohol är särskilt farligt heller. Men det får jag prata om någon annan gång.
Det är ju skönt att höra på en fest med massa vin då. Men nu håller vi oss till snuset. Finns det någon mer fråga?
I höga doser i alla fall.
Annars kan man hyra in er om man dricker för mycket, allt möjligt. Så
nej,
kan man bara
inte
få
för mycket.
Höra
det ska
det inte
lagom.
Okej,
okay,
det ska vara lagom mycket.
Mm, du sa höga, det är bra. Jag pratar om lagom.
Här har vi en fråga till.
Jag tänkte höra, är det någon skillnad på man tänker nikotinpåsar utan tobak och de här med helt nikotin och tobaksfria?
Är det någon skillnad på
farlighet
i produkter som då är helt utan tobak och nikotin eller de som innehåller bara nikotin?
Så det finns ju inte särskilt övertygande forskning på temat, men jag svarar på samma sätt som innan. Alltså att jag kan inte se vad det skulle vara i tobaken som då tillkommer som är farligt egentligen. Det är när den röks, som det bildas rök och en massa giftiga ämnen och alla möjliga former av rök är ju livsfarligt för oss. Det vet väl ni som bor här i Stockholm nära Hornsgatan där man inte ens får köra med dubbdäck och sånt. Alla sådana här partiklar som åker runt är ju farliga på massa olika oklara sätt men skadar lungor och så. Men varför tobak skulle vara farligt om man har det under läppen? Jag kan bara inte begripa det kort och gott. Problemet är röken, det är det man vill slippa. Säger jag som förresten är ämnesföreträdare i lungmedicin också i Linköping.
Någon mer fråga? Det var någon som frågade mig innan vi började här om, som ju egentligen tangerade det här med förut stod det på paketen att man fick cancer. Men det är fortfarande den föreställningen som råder bland många människor, både bland i läkarkåren och bland vetenskapsjournalister, för att inte tala om politiker eller andra som jobbar med den här frågan. Varför är det så svårt att ändra bilden av snuset? Du som ändå försöker ändra bild av...
Och är politiker.
Ja, precis. Nej, men jag tror att det har att göra med någon form av... Sverige sticker ju ut extremt i hela världen som att ha den mest repressiva politiken som egentligen finns på området vad gäller beroendeframkallande medel överlag. Och det bygger ju på den här gamla gateway-teorin som ju är vederlagd sedan urminnes tider, höll jag på att säga, att du först börjar du snusa, sen börjar du röka och sen så börjar du köra lite cannabis och efter det så sitter du på plattan och skjuter heroin. Och den där är ju inlämnad i folksjälen, så att jag tror att det helt enkelt har ingenting med logos att göra. Det här är bara känslomässiga argument som gör att det här, det känns inte bra att vara beroende av någonting. Och det kan man ju hålla med om. Det är ju egentligen inte så bra att vara beroende av något om man kan låta bli. Men då är det ju bättre att vara beroende av något som är ofarligt.
Det är en fråga som jag undrar över. Är inte alla människor beroende av någonting? Alltså nikotin eller kaffe? Jag skulle ha väldigt svårt att sluta med kaffe.
Nej,
var ute och jag,
jag, jag tror inte att det stämmer. Jag vet inte, men alltså det där blir ju en filosofisk fråga. Vi är ju beroende av mat. Så att det är klart vi är beroende av någonting. Men om man då försöker ändå prata om det utifrån en kanske lite mer intellektuellt hederligt, så kan man väl säga att det är ju skillnad i människors benägenhet att bli beroende av olika saker. Det finns ju mängder med forskning som visar att det är så. Sen är det ju också så att vi förmodligen åtminstone vad gäller vissa substanser tenderar att också förändra hjärnan så att vi hamnar i ett beroende som vi kanske inte hade behövt hamna i. Det är ju uppenbart att vi inte hade behövt hamna i det om vi aldrig hade prövat det. Så det är lite både genetisk predisposition, alltså att du har vissa som är väldigt benägna att bli beroende och sen har du... Det faktum att vissa substanser, till exempel substanser som centralstimulantia som höjer dopaminnivåerna i hjärnan till skyhögt, då blir du ju inte fysiskt beroende, men du tycker det där var så jävla häftigt så det vill jag göra om.
Precis.
Och efter ett tag så blir det så att du får liksom ingen high på det, utan hjärnan ändrar sig så att du ligger under det normala. Och för att överhuvudtaget komma upp till normalnivån så måste du ta drogen. Den typen av beroende, det ser olika ut hos olika människor, men det finns säkert en ju oftare du tar drogen desto mer tenderar hjärnan att ändra sig så att du blir beroende. Liksom.
Eftersom vi är på en fest så tänkte jag att alla ska få återgå till droger igen och inte behöva lyssna på oss mer. Så då tänker jag, om ni ska komma med en rekommendation, vilken drog ska man hålla sig till om man ska då få största möjliga kick till minsta möjliga fysiska negativa påverkan?
Jag har ju David Nutt redan räknat ut.
Okej, okay. Var vi som inte kände till det?
Jag vet inte om det är så populärt. David Nutt, han var rådgivare åt David Cameron när han var premiärminister i Storbritannien. Jag vet inte om det är politiskt korrekt att svara efter vad
I
han sa.
I värsta fall får vi klippa bort det, men vi får spara det för det här rummet.
Han fick ju sparken nämligen efter att han rangordnade alla droger i farlighetsordning. Och överst kom alkohol och opiater och längst ner kom psilocybin. Så svaret är psilocybin då.
Psilocybin?
Ja, magic mushrooms.
Okej, så vi ska ut och plocka svampar helt. Har ni några svampar på festen här? Det är det vi ska
jag,
ta.
Jag är ledsen.
Okej. Vad är ditt råd då?
Nej, alltså jag tycker man får välja alldeles själv.
Ja, det får man. Men om man vill ha en professors råd som man kan falla tillbaka på om någon frågar vad man har tagit.
Vad man ska ta för... Alltså, det kallas ju droger, allt som vi skriver ut. Det heter ju drugs på engelska liksom. Så det där blir en väldigt definitions- och svår sak. Men alltså, jag kan väl inte låta bli att tycka, varför inte både kaffe och nikotin? Det är till och med additivt på att höja metabolismen samtidigt. De funkar på helt olika sätt.
Okej, snus, kaffe och lite flugsvamp. Nej. Eller
flugsvamp. Men nej. Ska jag vara seriös så håller jag med Fredrik. Alltså, att jag menar både kaffe och nikotin. Det har, länge du inte röker både kaffe och nikotin. Det är få som röker kaffe, men det skulle ha varit lika destruktivt att göra det förmodligen.
Ja.
Så länge du inte gör det, det är helt ofarliga droger i princip. Och det spelar ingen roll. Så det min, är ju mitt
min poäng med att välja det är att jag har hittat referenser på att det till och med är additivt vad gäller då att höja metabolism och sänka aptiten, så man har lättare att hålla sig smal och pigg med just kaffe och nikotin samtidigt.
Ja, okay, det, så det är inte bara hälsosamt, man blir snyggare också.
Ja, om man vill vara spinkig.
Det är en 30-40 koppar kaffe du måste dricka då, va? Är det inte det?
Nej.
Inte det?
Jag kommer inte ihåg den exakta.
Men
jag
för mig när man kollar ATP och metabolism.
Men det är ju väldigt olika receptorer som det funkar på, som det heter. Så det är mycket teoretiskt tilltalande att det faktiskt kan vara helt additiva effekter. Du får effekten utav båda och så lägger du bara ihop den. Och då är det lättare att hålla sig smal. Och jag tycker just att jag får plocka fram kaffe jämförelsen känns väldigt relevant. Både du och jag är uppfostrade på läkarprogrammet med att kaffe var ju också giftigt för 20-30 år sedan. Man fick flimmer och allt möjligt i hjärtat och man ansågs ta risker och man liksom blev uppjagad.
Gateway
och blodtryckshöjningar, man blev beroende. Och där har man ju faktiskt, tror jag dig, tagit tillbaka nästan allt det. Jag var med i utredningen Mat vid fetma som SBU gjorde, liksom en myndighet, och vi kom ju fram till att kaffe nu mer är ju tydligt skyddande mot diabetes och övervikt, och det är dosberoende.
Så jo, men bara, det du inte har med i beaktande,
vi har ändrat oss där.
Fast det du inte har med i beaktande är att det är en gateway-drog.
Men
så
den
att, till slut sitter du där och skjuter här.
Den är jättelöjlig, gateway-teorin. Den är en teori.
Tack så mycket. Tack så mycket för att ni kom hit. Ni stannar kvar här, så man kan komma fram om man vill ha ännu mer personbaserade råd kanske om vad man ska hålla sig till för typ av droger. Och jag ska inte låta dig gå in på rödvinet, för då kommer du prata en halvtimme till om rödvinets fördelar. Men det finns här att dricka i varje fall. Tack så mycket för att ni lyssnade och tack för att ni kom.
Tack så mycket för att vi fick komma.
Ja, tack.
Thank you.